Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan har vi ett dubbelavsnitt med tanke på alla blåskärmar runt om planeten. Ja, vi hade ju tänkt att prata om mer om klonade wifi-nätverk denna veckan, lovade vi ju. Ja. Men den diskussionen får nog utgå, tänker jag.
Ja, för CrowdStrike beslutade att den här veckan i poddavsnittet som släpps den 26 juli så ska ämnet vara den stora CrowdStrike-incidenten. Vi måste ju prata om det och förklara vad det egentligen, vad som hände förra fredagen när det blåskärmade runt omkring på Windows-datorer i hela världen. Så det dedikerar vi veckans poddavsnitt till i Bli säker-podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 25 juli, alltså dagen innan. Vi har också ett viktigt meddelande angående hur vi ska förhålla oss till Facebook.
Ja.
Kan vi konstatera det kanske?
Vi tar det bara jättesnabbt. Det här är en uppmaning till alla er som inte prenumererar på podden än men ändå lyssnar på den. Snälla prenumerera via valfri poddspelare eller via YouTube eller signa upp er på nyhetsbrevet. Om ni bara har förlitat er på Facebook notiserna, alltså när vi har publicerat på Facebook att det finns ett nytt avsnitt, så är det inte säkert att ni kan göra det, för att den senaste veckan har Facebook verkligen försökt förstöra så mycket som möjligt för Nikka Systems. Jag får inte publicera nyheter för de skräppostklassas i vår grupp Säkerhetsbubblan, så var det en kväll där i princip ingen kunde kommentera för att Facebook bara automatraderade alla kommentarer. Och vi vet ju vad som hände med Teknikbubblan.
Puff, sa det, sen var den borta.
Ja, och det var Sveriges största Facebookgrupp om
konsumentteknik.
Om teknik. Mm. Så vi vet inte vad Facebook kommer att göra med Nikka Systems och Säkerhetsbubblan. Så för säkerhets skull, se till att prenumerera på podden så att vi kan nå ut med den till alla. Även om Facebook skulle få för sig att slänga ut oss från deras plattformar.
Själv röstade jag ja på frågan om vi skulle skapa Säkerhetsbubblan utanför Facebook.
Just det. Det håller vi på att kolla på, för som flera av medlemmarna, majoriteten till och med av medlemmarna har märkt, så är det knappt möjligt att driva Säkerhetsbubblan på Facebook på grund av den censur som Facebook applicerar på våra diskussioner istället för att ta itu med problemet med bluffannonser. Men det är en helt annan diskussion, och vi ska gå vidare på den enda snabbisen som vi hinner med den här veckan.
Som rör just annonser och förhoppningsvis lite mindre bluffaktiga sådana, men ändå lite tråkigt kan jag tycka, för Chrome, de behåller stödet för tredjepartskakor. Det är ju något som vi annars väntar på, att Google som sista stora spelare en gång för alla skulle smula sönder tredjepartskakor, precis som Apple har gjort i Safari och Mozilla i Firefox. Ersättaren skulle då vara lite olika tekniker som Google paketerar ihop under Privacy Sandbox-initiativet. Och då har vi primärt pratat om Topics API här i podden. Och vill du veta mer om det så lyssna på avsnitt 212.
Och det är ju det här där Google bad alla Chrome-användare att acceptera att det valdes ut intressanta ämnen som annonser skulle anpassas utifrån istället för spåning via tredjepartskakor.
Just precis, men nu så verkar det inte vara så att detta initiativ ersätter tredjepartskakor, i alla fall inte inom en överskådlig framtid. För Googles ansvarig för Privacy Sandbox, Anthony Chavez, meddelade att företaget inte längre är beredd att gå vidare med att ta bort tredjepartskakor en gång för alla. Problemen runt det handlar om både frågetecken runt effektiviteten av tekniken då som ska ersätta kakorna. Det har visserligen visat sig att traditionella banners och videobanners som kommer upp framför oss på nätet, det är ungefär detsamma.
Alltså de är lika effektiva ur annonsörernas perspektiv.
Men det är inte retargeting-annonserna. Och retargeting... Ja, nu visar Kalle Melnicka här i radio falska tårar. Ja. Men retargeting är alltså att vi är inne på en webbsida, exempelvis kanske Tradera, kolla in några annonser. Och sen när vi är ute och surfar på en annan webbsida så får vi se samma Tradera-annonser som en annons på den webbsidan.
Mm. Eller webbplatsen.
Webbplatsen. Och det har visat sig knappt vara hälften då så effektivt som traditionell retargeting. Google säger själva följande: "These results are likely because remarketing today is more reliant on third-party cookies, which enables a highly precise level of ads personalization. And the eligible inventory is limited because few supply-side platforms are currently testing the privacy sandbox." Så problemet här är att kakor, tredjepartskakor är väldigt bra att spåra oss. Mm. Det är väl det som är kontentan av det. Men också att det inte riktigt testas nya tekniker runt det här. Så istället för att skrota tredjepartskakor helt så siktar Google på att vi som användare ska få ett val. Och det är inte riktigt klart ännu, men teorin är att vi nästan som på Apple iOS och iPad OS ska kunna få frågan: vill du bli spårad? Trycka ja eller nej där. Och nu så ska de här nya förslagen ut på remissrundor både till myndigheter, för de har haft åsikter om Googles dominans runt annonsering på webben, och att de då tar bort tredjepartskakor men samtidigt har egen teknik för att kunna sälja och spåra. Inte så bra. Men också andra intressenter. Och vi får väl vänta några månader till. Men generellt sett, om vi får frågan om vi vill bli spårade i Chrome, och hur många trycker ja på det?
Ja, om vi kollar på hur användarna reagerade när de fick frågan på Apples plattformar, så är det ju inte många som tackar ja till det. Jag kan bara flika in här att det är definitivt inget tekniskt skäl som finns för att behålla tredjepartskakor, utan det här är rent affärsmässiga för Googles del, och som du nämnde rent regulatoriska. Och om de får faktiskt göra vissa åtgärder på grund av den dominans som Chrome av någon outgrundlig anledning fortfarande har när det kommer till webbläsare. Men vi vet att det är definitivt inget tekniskt hinder som finns för att plocka bort tredjepartskakor, även om Google har låtsats som det. Eftersom liksom i Safari, det är standardwebbläsaren på alla Macar och alla iOS-enheter. Det har ju fungerat hur bra som helst där. Och i Firefox funkar det också. Och i Brave funkar det också. I Vivaldi funkar det också. Så det finns inga tekniska skäl.
Men frågar du sociala mediejättarna, säger de ju att det är ett problem. Det är alltså en marknad som har mist 10 miljarder dollar.
Ja, du tänker på Apples begränsning där.
Ja,
jag minns att Meta klankade ner på att de har förlorat intäkter. Och min fundering då är, okej, för det första, hur mycket av det där var bedrägeriannonser? Och för det andra, så egentligen tjänade ni pengar på sånt som användare inte ville att ni skulle göra. Ta med den.
Ja, vi går vidare här nu till veckans huvudämne, för det är mycket att prata runt det. Vi pratar alltså om 8,5 miljoner datorer drabbade. Mm. Inte så många om du frågar Microsoft. Om du frågar dem som satt fast på allehanda flygplatser runt om på jorden, så kändes det som att det var kanske någon dator för mycket. Men vad var det egentligen som hände?
Ja, vi ska nu gå igenom det här från grunden. Och jag vet att det kan bli lite tekniskt. Ni som lyssnar, ni har total frihet att hoppa i avsnittet om ni känner för det. Men vi tar det från start till slut så att så många som möjligt ska hänga med. Och då måste vi börja med att förklara vad en blåskärm är, eller en blue screen of death som det kallas på engelska.
Ja, det kanske är någonting som inte alla lyssnare är tillräckligt gamla för att varit med om. Men förr i tiden, så på Windows 95 och 98, så var väl det snarare ett... Ja, det var väl en del av upplevelsen.
Ja, det, alltså, på den tiden så fick vi ju blåskärmar stup i kvarten. Och blåskärmar, det är ju det som dyker upp när Windows inte har chans att driva vidare sig själv egentligen. Blue screen of death betyder att den nuvarande datorsessionen har dött. Eller den kan inte drivas vidare. Och du måste starta om datorn igen. Blue Screen of Death är egentligen en säkerhetsåtgärd och det sista skriket som Windows har innan datorn startar om. Om vi backar tillbaka förr i tiden, då såg vi Blue Screen of Death väldigt ofta. Och det var för att Windows inte var lika moget som det är idag. Idag är det väldigt sällan som jag i alla fall ser Blue Screen of Death på Windows-datorer. Men förr i tiden då kunde det vara så simpelt som att en applikation kraschade på datorn och drog med sig hela datorn. Numera så är Windows mycket mer stabilt byggt. Det ska väldigt mycket till för att Windows ska krascha. Windows det fungerar som ett underliggande operativsystem, vi kallar det operativsystemslagret. Och ovanpå det så körs alla program eller appar som det kallas numera. Och om en app kraschar på Windows idag så är Windows som underliggande operativsystem tillräckligt stabilt för att bara se till att markera den där appen har kraschat, du bör starta om den. Hela Windows kraschar inte. Det är till och med så att om vi kollar på våra webbläsare, de är ju numera uppdelade så att om en flik kraschar så kraschar inte hela webbläsaren utan bara den fliken. Så vi har fått mycket, mycket mer stabila datorer. Men Windows kan bara rädda applikationer som körs ovanpå operativsystemet. Om Windows i sig har en bugg i sig, då kan inte Windows rädda sig. Utan om det uppstår en bugg i Windows, då kraschar Windows. För Windows kan inte rädda sig själv.
Eller kan man säga att kraschen är räddningen kanske?
Ja, på sätt och vis. För att om Windows upptäcker att det här har gått fel, då kastar Windows blåskärmen. Och det är för att Windows vet inte längre vad som händer på datorn. Och för att undvika att till exempel filer blir korrupta, för att Windows råkar skriva till filer som det inte ska skrivas till, eller ännu värre, någonting går fel med hårdvaran, då visas den här blåskärmen som bara säger, det här går inte att rädda, starta om datorn. Och blåskärmen informerar ofta användaren också om vad det är som har hänt som har gjort att Windows inte kan rädda sig. Men det finns en sak som gör att Windows har en större förmåga eller större risk att krascha. Och det är drivrutiner från tredje part. För drivrutiner krokar in sig i operativsystemet. Det finns några drivrutiner som krokar in sig på användarnivå, alltså det som ligger ovanpå själva operativsystemslagret. Till exempel skrivardrivrutiner, de ligger i användarlagret eller user mode, inte i själva operativsystemet. Men när det kommer till många andra drivrutiner, då krokar de in sig i Windows och blir därmed en del av Windows. Och det gör också att om det uppstår ett fel i drivrutinen, då drar drivrutinen hela Windows med sig och kraschar datorn och det visas den här blåskärmen. Så om vi har dåliga drivrutiner, och det här minns ni definitivt från 90-talet. Om ni har dåliga drivrutiner så riskerar det leda till att datorn kraschar oftare.
Nedrans skrivare, va?
Ja, men just skrivarna är sedan Windows Vista åtminstone flyttade till user mode istället för att vara i kernel mode. Alltså i själva operativsystemslagret. Okej, okay. Så då har vi gått igenom det. Vi har operativsystemet som underliggande lager och så har vi användarlagret ovanpå. Och vi vet vad en blåskärm är. Men vi vet inte vad CrowdStrike är.
Just det.
Ja. Och vad är CrowdStrike då? Ja, CrowdStrike är en börsnoterad jätte, ett jätteföretag. De skryter på sin webbplats med att 298 av Fortune 500-företagen använder deras tjänster. Fortune 500 det är en lista som sammanställs på årlig basis över de största amerikanska bolagen. De levererar säkerhetstjänster och en av säkerhetstjänsterna som de levererar är CrowdStrike Falcon. CrowdStrike Falcon är i sin tur ett extended detection and response-program, ett avancerat antivirusprogram. Tänk dig samma antivirusprogram som du har på din vanliga dator, men mer avancerat och framför allt ihopkrokat med resten av organisationen så att organisationens IT-avdelning får en helhetsöversikt över hur deras maskinpark skyddas. det finns flera konkurrenter till CrowdStrike. Det är inte så att de är de enda som erbjuder den här tjänsten. Microsoft själva erbjuder den, SentinelOne erbjuder den, jag kör Bitdefender Gravity Zone på våra datorer. Det betyder inte att jag rekommenderar Gravity Zone för att vi har tre datorer med det på, så det är inte jämförbart. Men jag har inte gjort någon utvärdering, så tolka inte det som att jag rekommenderar Bitdefender Gravity Zone över någonting annat. Men det jag vill säga är att det finns många konkurrenter, det finns en stor flora, och ni kommer se att det var väldigt tur att det gjorde det. För vad var det som orsakade de här blåskärmarna? Jo, det var just CrowdStrike Falcon. Microsoft uppskattar, precis som du sa inledningsvis, att det var 8,5 miljoner Windows-datorer som påverkades av den här buggen. Microsoft nämner visserligen att det är mindre än 1% av alla Windows-maskiner, men de säger också att, citat, "While the percentage was small, the broad economic and societal impacts reflect the use of CrowdStrike by enterprises that run many critical services." Slutcitat. Alltså, det är många säkerhetskritiska tjänster och företag som förlitar sig på CrowdStrike, för de är en av de största. Inte den enda, men en av de största.
Jag tror att det var viktigt för Microsoft att få fram detta. För att ett tag var det precis som att det var Microsoft som var problemet i detta.
Jättebra att du nämnde det, för det kan vi säga redan nu. Microsoft bär ingen skuld till det här. Ni får inte tro att bara för att det stod att det var ett stort Windows-avbrott, att det var Microsoft som hade gjort något fel. Microsoft bär ingen skuld i det här sammanhanget. Och ni som har lyssnat på podden i många år, ni vet att det är sällan jag står och försvarar Microsoft. Men de har absolut inte gjort någonting fel här, utan det var CrowdStrike som orsakade den här driftstörningen. Jag såg också att det var många sådana här små Linux-nördar som jag, som på Twitter skrev att varför kör företagen Windows? De borde köra Linux istället. Det där är struntprat, för samma fel som CrowdStrike Falcon orsakade på Windows-maskinerna i fredags orsakade CrowdStrike Falcon på både Red Hat Enterprise Linux och Rocky Linux, och jag tror också Debian drabbades av den här, eller grundproblemet var samma sak. Jag återkommer till vad grundproblemet var. Men den här CrowdStrike Falcon-mjukvaran har orsakat samma problem på Linux-maskiner också. Så sluta upp med det tramset. Bra att du fick med det där. Vad hände då? Jo, i Sverige så påverkades SAS bokningssystem. Swedavia, de fick störningar i incheckningen, rapporterar SweClockers. Reseplaneraren för länstrafiken i många län påverkades. Biltemas betalsystem påverkades. SVT rapporterar att LKAB fick utrymma en gruva av säkerhetsskäl. Och internationellt sett var det här ännu större. ABC News rapporterade på fredagen att, citat på engelska, "Thousands of flights were cancelled in the US after American Airlines, United, Delta asked the FAA for global ground stop on all flights. According to an alert from the FAA, at least 2,537 flights were cancelled and 8,376 were delayed in the US."
Det var ju lite spännande och nästan lite skräckblandad spännande att se flight radar där, när man såg hur det bara blir glesare och glesare och glesare i USA. Det var ju som pandemin ju.
Precis, precis. Men under en väldigt, väldigt kort tid som det bara tjum, för att flygen kunde inte gå som de skulle. CrowdStrike förklarade vad det var som hade hänt. De skrev så här, citat på engelska: "On July 19th, 2024, at 0409 UTC, as a part of ongoing operations, CrowdStrike released a sensor configuration update to Windows systems. Sensor configuration updates are an ongoing part of the protection mechanisms of the Falcon platform. This configuration update triggered a logic error, resulting in a system crash and blue screen of death unimpacted systems. Alltså, de släppte en uppdatering klockan 04.09 som ledde till den här blue screen of death incidenten. The sensor configuration update that caused the system crash was remediated on Friday, July 19th, 2024, 0527 UTC. Alltså, de åtgärdade det här problemet klockan 05.27 samma dag, bara en dryg timme senare. Men det här med remediated, åtgärdade, det är verkligen en sanning med modifikation, för att även om de släppte en fil som inte orsakade buggen vid det tillfället, så blev konsekvenserna betydligt mer långvariga. Avslutningsvis så skriver de också här att this issue is not the result of or related to a cyberattack. Slutcitat. Alltså, det här är inte en... det här är inte någonting som orsakas av någon attack, och det ska vi ju komma ihåg att vi som allmänhet, som samhälle, bör alltid utgå från att när det inträffar en driftstörning så är det för att någon har gjort en oopsie, som är den tekniska termen, och inte att det har inträffat en cyberattack. CrowdStrike förklarar här också att den här uppdateringen som de släppte, det var för att kunna detektera en ny typ av så kallat C2 framework. C2 framework, det är command and control ramverk, en lösning som angripare använder för att kunna utnyttja, dra nytta av infekterade datorer. Så Falcon eller CrowdStrike ville rulla ut den här uppdateringen till sitt företags antivirus Falcon för att kunna detektera de här nya command and control-ramverken. Och de gjorde det väldigt snabbt. Det märktes, det var en snabb utrullning. Och här har faktiskt egentligen alla leverantörer av säkerhetstjänster en ganska svår vågskål som de måste liksom väga fram och tillbaka. För att om de rullar ut uppdateringarna för snabbt, då klagar sådana som vi nu på att de inte testade dem tillräckligt ordentligt. Och om de rullar ut dem för långsamt, då klagar sådana som vi på att de inte uppdaterar och skyddar sina kunder i tid. Så det är en svår situation, det ska jag erkänna. Och vi återkommer till vad det var som de kommer göra framgent, vad de har meddelat att de ska göra framgent för att inte det här ska inträffa igen, hela den här stora incidenten. För att vi sen ska förstå vad som händer rent tekniskt, så måste vi förstå vad CrowdStrike Falcon Sensor gör. CrowdStrike Falcon Sensor, det är en del av den drivrutin som CrowdStrike installerar på maskinerna som skyddas av CrowdStrike Falcon. Sensorn är gjord för att kunna detektera skadeprogram på de maskinerna. Och det är en drivrutin, även om det inte är kopplat till någon fysisk gamepad som vi har kopplat in i MIDI-porten på våra datorer.
Det var länge sedan vi gjorde det.
Ja, det var det. Men det är en drivrutin ändå. Och den krokar in sig på operativsystemsnivå. Det är en kernel mode driver. Den kopplar in sig på det här underliggande operativsystemsnivålagret. Och det måste den göra. För att om den hade lagt sig på användarlagret, då hade det kunnat finnas ett skadeprogram på operativsystemslagret som gjort att den här drivrutinen och den här sensorn inte kunde detektera skadeprogram, för skadeprogrammet ligger under och säger nej, men jag finns inte. Det är också en så kallad bootstart driver, och det är för att vi måste ju skydda oss mot rootkit, alltså den typ av skadeprogram som infekterar datorn på den djupaste nivån. Och därför är det här en bootstart driver, och det innebär att Windows vill inte starta utan den, för att om Windows skulle starta med ett skadeprogram och sen ska Falcon komma in och upptäcka skadeprogrammet, då kan det vara för sent. Då kan skadeprogrammet göra att det inte går att upptäcka skadeprogrammet i sig. Det här är en signerad drivrutin. Det är en signerad drivrutin som har gått igenom kvalitetskontrollen och därför ska vara så trygg och säker det nu går att ha inkrokad i själva operativsystemet och förhoppningsvis ska den inte orsaka något problem. Men att ha en sån här signerad drivrutin på plats gör ändå inte att ett system eller en mjukvara som Falcon kan upptäcka nya hot utan någonting till. För det går inte att släppa signerade nya drivrutiner stup i kvarten. Så det som CrowdStrike gör, det är att de släpper det de kallar channel files. Channel files, det är filer som de kan rulla ut till datorerna automatiskt. Som används av sensorn för att kunna detektera nya hot. De här channel-filen, det är alltså någonting som tolkas av sensorn för att kunna hitta till exempel ett sånt här nytt command and control-ramverk eller en ny infektion eller nytt spår som tyder på att datorn är infekterad. Och det rullas ut löpande flera gånger per dag av CrowdStrike. CrowdStrike skriver själva att, citat på engelska, channel files are part of the behavioral protection mechanisms used by the Falcon sensor. Updates to the channel files are a normal part of the sensor's operation and occur several times a day in response to novel tactics, techniques and procedures discovered by CrowdStrike. This is not a new process. The architecture has been in place since Falcons inception. Slutcitat. Så det här är någonting som inte är nytt. Det här är så som Falcon har fungerat sedan start. Och jag ser samma sak i Bitdefender Gravity Zone. Det har skickats ut flera uppdateringar under det senaste dygnet till min dator automatiskt som har gått in helt och hållet utan att jag har behövt göra någonting. Men då ser vi att det finns egentligen två fel här. Det finns två buggar här som tillsammans orsakade den här driftstörningen. Det är egentligen tre fel, men här är de två första. Det första felet, det låg i den här channel-filen. Det har CrowdStrike berättat. Det var ett fel i channel-filen. Den här uppdateringen som de rullade ut automatiskt utan att på något sätt certifiera och signera drivrutinen på nytt. Det var ett fel i den. Det var en bugg i den. Det vet vi. Men det borde inte ha orsakat den här driftstörningen. Utan den här driftstörningen orsakades av att det också fanns en bugg i Falcon sensor. Som när Falcon sensor tolkade den här felaktiga filen ledde till att Windows kraschade. Och då uppstod den här perfekta stormen. Det är ju, jag pratade om den perfekta stormen med både SVT Rapport och TV4-nyheterna. Men sen så klipptes inslaget ner så det blev knappt tydligt vad.
Du fick inte en halvtimme där.
Jag fick inte en halvtimme där. Tur att jag har det här i Bli säker-podden på fredagarna. För när det inträffade, då inträffade det jag kallar den perfekta stormen. Och jag nämner det för att ni ska förstå dels hur pass allvarligt det här var. Och dels hur pass osannolikt det var. För att konsekvenserna skulle bli så här stora, då var verkligen alla de här sakerna tvungna att samspela.
Planeterna var i linje alltså.
Precis. Steg ett. Vad hände? Datorerna kraschade. Och normalt sett hade det varit stopp där. Datorerna hade startat om och så hade allting varit som det skulle. Men, du kommer ihåg det här jag sa om att CrowdStrike Falcon Sensor var en bootstart-drivrutin. Av säkerhetsskäl får ju inte Windows starta utan den drivrutinen. För att CrowdStrike Sensor måste kunna detektera skadeprogram. Och CrowdStrike Falcon Sensor, den kraschade när den skulle användas eftersom den här buggiga filen fanns på datorn. CrowdStrike hade rullat ut den här felaktiga channel update-filen och datorerna som under den här dryga timmen hade råkat ladda ner den drabbades av den här kraschen, och när datorerna skulle starta upp igen, då kunde de inte göra det för att den här buggiga drivrutinen förhindrade det. Hade det här inte varit en sån drivrutin, då hade det faktiskt gått med hög sannolikhet att starta datorn. För Windows har funktioner för att kunna säkerställa att datorn kan starta även om någonting har gått fel på drivrutinen. Starta utan den där drivrutinen då. Men det går ju inte med den här. Så där hade vi steg två.
För att det finns någonting i en drivrutin som säger att, alltså har Windows en funktion som säger att det finns drivrutiner som kan sätta sig där så att det inte går att starta utan? Eller ja. Är det någonting som CrowdStrike kan?
CrowdStrike markerade sin drivrutin som en sån här bootstart-drivrutin. Hade de inte gjort det, då hade troligtvis datorn kunnat starta. CrowdStrikes agent på datorn hade kunnat hämta den nya filen. Och sen hade man startat om datorn och då hade allting varit som det skulle. Men det gick ju inte nu. Och därför hamnade datorerna i det här recovery-läget. Och det var den blåskärmen som alla såg på flygplatser runt omkring i världen. Att datorerna hade hamnat i recovery-läge. För då var nämligen de som ansvarade för de här datorerna tvungna att radera den felaktiga channel update-filen, eller som CertSE var väldigt snygga, de översatte instruktionerna till döp om filen, vilket alltid bör göras i de här sammanhanget. Guldstjärna till den på CertSE som en del av MSB som tänkte på att, nej vänta, radera den inte, byt bara namn på den. Den kanske behövs i framtiden.
Så det var både datorerna som hade hand om flygbolagens bokningssystem, så som SAS exempelvis, som strejkade. Men också de här datorerna vi såg på flygplatsen som har hand om när vi båda flygplanen och så. Så det var överallt då.
När det gäller just bokningssystemet så kan det finnas en annan förklaring. Och den kommer jag till alldeles, alldeles strax. Men på flygplatserna, när man såg skärmarna, de var ju definitivt drabbade av det här. Så steg ett, datorerna kraschade. Steg två, datorerna kunde inte starta upp igen. Steg tre, eftersom datorerna inte kunde starta upp igen och därmed inte reparera sig själva, så var någon från IT-avdelningen tvungen att själv gå till datorn, öppna Windows, System 32, Drivers, CrowdStrike-mappen och där byta namn på den felaktiga filen så att den inte laddades när datorn skulle starta upp.
Och det kunde man göra för de var i recovery-läge.
Ja, men det tog ju otroligt lång tid. För att vi pratar om 8,5 miljoner datorer. Så det var någonting som gjorde att det började ta tid att åtgärda det här felet. Jag vet att det finns en... Microsoft rapporterade bland annat att det fanns datorer specifikt på Azure, deras molntjänst för virtuella maskiner, som kunde reparera sig själva genom flera omstarter, vilket jag förvånades av. Men om vi bortser från det, så var någon tvungen att själv gå och återställa de här datorerna genom att radera den här felaktiga filen så att inte CrowdStrike-drivrutinen ledde till att Windows kraschade vid uppstart. Men då kom nästa problem.
Ja, hur funkar det när datorerna är krypterade?
Exakt, om datorerna är krypterade med BitLocker, vilket datorerna ska vara, då krävdes det ju en återställningsnyckel för att kunna ändra någonting i filsystemet. För att om datorn är krypterad, då går det inte att läsa filerna och det går definitivt inte att radera några filer.
Och den nyckeln sparar man inte med penna och papper, va?
Du kan spara med penna och papper, men det mest sannolika är att i en stor miljö i en stor organisation så sparas det centralt. Och vad händer ifall den datorn som har möjligheten att komma åt återställningslösningarna för BitLocker är låst på grund av den här kraschen? Och där kommer vi in på nästa steg. För eftersom det här är en mjukvara som både används för att skydda specifika datorer och för att ge en översikt över allting som händer i organisationen, så vill organisationen ha den på alla maskiner. Vilket innebar att alla maskiner i organisationen kunde slå ut i ett enda slag.
Jobbigt.
Jobbigt läge. Och det fick sen ringar på vattnet. För när tjänsteleverantörer som tillhandahöll tjänster åt andra kunder själva drabbades av den här driftstörningen. Då drabbades ju också deras kunder. Alltså när en CrowdStrike-användande tjänsteleverantör, CrowdStrike Falcon-användande tjänsteleverantör med Windows-datorer drabbades, då påverkades också deras kunder. Och det här var det som gjorde att incidenten, som inom citationstecken bara påverkade 8,5 miljoner datorer, plötsligt fick en jättestor samhällspåverkan när betalsystem inte fungerade. Och det var det jag ville komma åt när det gäller just med SAS. Vi vet inte hur många av de här drabbade organisationerna som drabbades för att de använde CrowdStrike.
Får hoppas de använder.
CrowdStrike har sina nackdelar också. De har för- och nackdelar. Men för att de använde CrowdStrike, och hur många som drabbades för att de förlitade sig på en verksamhetskritisk tjänst som levererades av en tjänsteleverantör som i sin tur drabbades av den här CrowdStrike-buggen. Men där fick vi den perfekta stormen. Det var det största operativsystemet. Det var en av de största leverantörerna av sådana här tjänster. Tjänsten kraschade på ett sätt som gjorde att datorerna inte kunde starta upp igen. Och organisationerna ville ha den här mjukvaran på alla sina datorer för att få helhetsöversikten. Det där var den perfekta stormen. Allt det där samspelade för att vi skulle få de här, ja, som jag sa, den största antivirusrelaterade säkerhetsincidenten någonsin. Det kan hända, och jag vet att det var några som redan skrev förra veckan att det här var den största driftstörningen någonsin. Den har några starka konkurrenter, till exempel I Love You från tidigt 00-tal eller NotPetya från slutet av 10-talet. Vi får se när utredningen är klar vad som är den fortfarande största incidenten någonsin. Men det är den största antivirusrelaterade, antivirusorsakade kan jag också säga, driftstörningen som vi någonsin har sett. Det är inte den enda. Det är 2010 till exempel, då råkade McAfee rulla ut en uppdatering som raderade en Windows-fil som då också ledde till att det var tvunget att återställa datorer manuellt. Och det här påverkade bland annat Systembolaget i Sverige. De var tvungna att hålla, ska säga här, 28 butiker stängda. Så det här, det fick, vi har sett såna här incidenter tidigare, men inte på den här stora skalan. Och just eftersom vi har sett såna här incidenter tidigare så blev jag faktiskt riktigt irriterad på Kaspersky. Kaspersky är ju numera bannade i framförallt USA. Men de twittrade på fredagen ut det här otroligt osmakliga Twitterinlägget där de skrev, citat på engelska: "You wouldn't see this with any of our products, just saying."
Just saying också, ja, alltså.
Slutcitat. Och så en bild på en blå skärm. Och alltså, det är inte bara osmakligt att göra så mot en konkurrent. Det är dessutom direkt oförskämt av Kaspersky att göra det, för Kaspersky har orsakat blåskärmar historiskt. Inte på den här stora skalan, men de har ju till och med supportartiklar som handlar om vad man ska göra ifall en dator blåskärmar på grund av den här av deras mjukvara. Så jag hoppas att de ber om ursäkt. Vad ska då göras för att det här inte ska hända igen?
Bra fråga.
Ja. Och vi får dela upp det i två kategorier. Vad ska CrowdStrike göra för att det här inte ska hända igen? Och vad ska samhället göra för att skydda sig mot att det här händer igen? Ja, när det kommer till CrowdStrike, då har de publicerat nu vilka åtgärder som de ska vidta. Och de skriver så här, citat på engelska: "The content configuration system is used to create template instances, which are validated and deployed to the sensor through a mechanism called channel files." Och channel files, det minns du, det är de här, det är filen som innehöll buggen som orsakade att drivrutinen kraschade. The sensor stores and updates its content configuration data through channel files which are written to disk on the host. Sen hoppar vi lite i citatet. On July 19th, 2024, two additional IPC template instances were deployed. Due to a bug in the content validator, one of the two template instances passed validation despite containing problematic content data. Slutcitat. Och om jag översätter det här så är det alltså att på grund av en bugg i valideringsprocessen som skulle se till att det inte fanns buggar i de här channel update-filerna, så släpptes den buggiga channel update-filen igenom. Och där har vi då bugg 3. Nu får ni hänga med här. Alltså. Vi har valideringen för channel update-filen. Där fanns en bugg. Det gjorde att buggen i channel update-filen slank igenom. Och på grund av buggen som fanns i Falcon Sensor så ledde buggen i channel update-filen till att sensorn kraschade. Och drog hela Windows med sig. Och flygtrafiken. Vad ska då CrowdStrike göra för att det här inte ska hända igen? Jo, de ska förbättra det de kallar content update and rollback testing. Alltså se till att det här fungerar bättre när de uppdaterar. Och så ska de, content update and rollback testing, det gäller själva drivrutinen Falcon Sensor. Det är den de ska testa bättre. Och det viktiga som jag ser här, stress testing, fuzzing and fault injection. De ska bli bättre på det. Och det innebär egentligen att de ska bli bättre på att testa den här drivrutinen som är inkrokad i operativsystemet så att den inte kraschar om den får en felaktig buggig fil. För vi måste alltid räkna med att det finns buggar. Så CrowdStrike måste se till att deras inkrokade drivrutin, deras sensor, inte kraschar om den får någon felaktig data till sig. Tänk dig Peter att du jobbar med tunnelbanan i Stockholm. Och så vill du utveckla en mjukvara som mäter avståndet mellan vagn och plattform innan du kliver av. Den mjukvaran, den förväntar sig ju då att sensorerna som skickar data till den ska säga att det är 27 centimeter. Eller 30 centimeter. Men eftersom det här är en väldigt säkerhetskritisk mjukvara så måste du testa att den inte reagerar fel och kraschar om den får fel data till sig. Alltså till exempel, istället för en rimlig siffra, 37 centimeter, så får den 10 000 kilometer. Vad gör den då? Kraschar den? Eller klarar den, förstår den, det här är fel, det här ska ignoreras? Eller om den inte får en siffra utan den får svaret ekorre. Vad händer då? Kraschar mjukvaran om ekorre är svaret på avståndet mellan vagn och plattform? Eller kraschar mjukvaran om svaret på avståndet mellan vagn och plattform är 27 000 emojis som gör tummen upp? Fuzzing, det är egentligen du skickar allt möjligt skräp på den här mjukvaran för att se vad gör den. Och det viktiga är att den inte kraschar. Sen ska CrowdStrike också, citat, implement a staggered deployment strategy for rapid response content. Och rapid response content syftar här på de här channel update-filerna. In which updates are gradually deployed to larger portions of the sensor base starting with a canary deployment. Och det här innebär att de har redan processer för att testa de här sensoruppdateringarna av det som är drivrutinen i små grupper. Men nu ska de börja göra det här med de här channel update-filerna också. Och jag kan inte begripa att de inte har gjort det tidigare. För det antyds här att de inte har gjort det tidigare. De ska börja med en canary deployment. Och det är att de släpper en uppdatering som en kanariefågel. Du vet, kanariefågeln i gruvan.
Yeah. Ja, dör den så
precis.
Det blir det tråkigt.
Exakt. Så de börjar med att testa, dör datorer när vi skickar ut det här? Och sen så skickar de ut det till en lite större grupp. Och sen skickar de ut det till en ännu större grupp. Och sen till en ännu större grupp. Till slut har de skickat ut det till alla.
Det låter ju självklart egentligen.
Oh ja, och det är så de gör med den mjukvaran som de har, men inte fram till nu som jag tolkar det med de här uppdateringsfilerna som tolkas som mjukvaran. Och sen ska de också, citat, provide customers with greater control over the delivery of rapid response content updates by allowing granular selection of when and where these updates are deployed. Slutcitat. Och det där innebär alltså att de ska ge kunderna bättre möjligheter att styra när de här uppdateringarna rullas ut. Det är någonting som jag tror är väldigt klokt av dem, för att vi har ju haft, som jag sa tidigare, det är en svår avvägning som en säkerhetsleverantör måste göra kring hur snabbt de ska rulla ut någonting och hur mycket de ska testa innan de rullar ut det. Och om de tar det beslutet generellt för alla, då är det inte det optimala beslutet för alla. Det är troligtvis inte det optimala beslutet för någon. Så genom att ge kunderna möjligheten att själva bestämma, så kan en ny sån här buggig uppdateringskonsekvenser begränsas. För att om företaget till exempel tänker att ja, men vi släpper ut den här uppdateringen till alla våra användare direkt, ut med den till alla användare direkt. Men till de där säkerhetskritiska servrarna som vi har extra säkerhet på, som är mycket mindre utsatta, där vill vi vänta 20 minuter eller 2 timmar eller 2 dagar innan vi rullar ut uppdateringen, så att vi ser att den inte orsakar problem. Så det är klokt att de beslutar att kunder ska få bättre möjlighet att styra över hur utrullningarna görs. Så med det här, och de gör fler saker också, jag lägger en länk i show notes till alla åtgärder som de redan har meddelat att de tänker vidta, så har faktiskt CrowdStrike möjlighet att förbättra sin produkt, göra den mindre benägen att orsaka den här typen av konsekvenser och kanske rädda sitt ansikte. Alltså det kan hända att de faktiskt repar sig från den här historiskt största antivirusrelaterade driftstörningen. Det kan ju bara framtiden utvisa. Det hänger helt och hållet på hur transparenta de är och hur pass villiga de är att faktiskt ta ansvar för det de har orsakat. Men sen har vi ju den andra delen. Vad ska samhället i sig göra? Alltså de här rekommendationerna som vi brukar köra i slutet av podden. Delen där jag står och spelar smart. Där jag låtsas vara Captain Hindsight ur South Park. Då, och berättar det här var som gjordes fel. Så här borde det ha gjorts istället.
Ja, vad var det som gjordes fel och vad borde gjorts istället? Ur ett samhällsperspektiv.
Ja. Så mycket för att stå och spela smart. Jag vet inte. Alltså, de som är CrowdStrike-kunder, de vet nu vad CrowdStrike ska göra för att inte försätta kunderna i den sitsen igen. Men kunderna hade inte kunnat göra någonting annat tidigare, för kunderna litade ju på att CrowdStrike visste vad de gjorde när de beslutade sig för att uppmana kunderna att kroka in CrowdStrikes mjukvara på operativsystemsnivå. Så det finns liksom, jag kan inte säga att CrowdStrike-kunderna gjorde något fel. Och när det gäller resten av samhället, vad skulle de göra? Vi pratade lite om det när vi hade incidenten hos Tietoevry. Vikten av att ha redundans, att ha alternativa lösningar. Till exempel de som drabbades av driftstörningar för att de inte kunde ta betalt. Borde de organisationerna ha en alternativ tjänsteleverantör som de kan växla över till? Och det gäller ju alla tjänster som de förlitar sig på, de organisationerna. Är det finansiellt rimligt för dem att skaffa ett alternativ, eller är det mest rimliga att de helt enkelt accepterar driftstörningarna? Det varierar ju från fall till fall, organisation till organisation. Men jag kan inte komma på någonting som hade kunnat göra den här situationen bättre utifrån det vi visste tidigare. Vi kommer på sikt att byta till modernare operativsystem som inte har de problemen som Windows dras med. Inte på grund av att Windows är dåligt, utan på grund av att Windows är gammalt. På grund av att Windows måste upprätthålla kompatibilitet med gammal mjukvara. Och på grund av de regulatoriska sakerna som Microsoft är skyldiga att efterleva. Men på sikt så kommer vi röra oss mot säkrare, mer stabila operativsystem. Vi kan vid tillfälle gå igenom vad det innebär rent konkret också.
Mer stängda kanske?
Risken är mer stängda. Jag tänkte framförallt på att man ska ha samma dual boot-lösning som finns i till exempel Chrome OS. Jag lägger en länk till det i show notes om ni vill veta mer om det. Liksom, vad gör moderna operativsystem för att de inte ska riskera att fastna i en sån här återställningsposition? Men det är ju teknik som har uppfunnits efter att grunden till Windows lades. Så jag vet faktiskt inte vad slutrekommendationerna är. Vilket antiklimax det blev! Men så kan det bli ibland här i Bli säker-podden. Det är inte alltid det finns en liksom patentlösning som gör att allting är frid och fröjd. Men vi har självfallet skäl att fundera över vad som egentligen borde göras för varje enskild organisation. Och jag får nog säga att det är det enda vi kan ta med oss. Vi måste fundera på: hur hade det här påverkat vår egen organisation? Och vad kan vi göra specifikt för att minimera konsekvenserna? Och precis så tråkigt blir det när vi avrundar det här specialavsnittet av Bli säker-podden. Podden som annars försöker göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Vi är tillbaka med ett ordinarie avsnitt nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat.